Jul, jul, strålande jul.
Det är fredag, inte vilken fredag som helst. Sista fredagen innan julafton. Och du lyssnar på Träningspodden, Sveriges största podd om träning. Det är jul. Det är jul, 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 jul. Jag som pratar nu heter Lovisa Sandström, är för många mer känd som Lofsan. Min poddpartner och författarkollega, det är tv-programledaren Jessica Almenäs. Är på packnings-G att åka upp till fjällen för att fira jul. Och sen ska vi komma hem och sen blir det lite mera fjäll och längdskidåkning. Så att jag hoppas att mina luftrör ska hålla i sig, för att jag vill ju åka sinnessjukt mycket längdskidor det här jullovet.
Gud vad härligt. Jag känner att jag kommer att pausa lite grann med träningen tills jag känner mig bättre. Det är frustrerande för att kroppen vill ju så gärna röra på sig. Den vill ju det. Jag var ju tvungen att fuska lite. Och det här blev ju väldigt uppskattat. Det här måste jag göra oftare, känner jag. Du vet, förra veckan när vi pratade om höftböjaren och höften. Och så tänkte jag så här, nej, men nu är jag hemma och är sjuk. Jag har inget att göra. Jag har inte rört på mig. Jag har jätteont i kroppen som jag får när jag har covid. Jag skulle behöva göra lite rörlighet. Men då spelade jag in några såna här höftböjargrejer och stretcher och lite kärlek till höften. Apan som vi alltid pratar om. Tänker så här, folk kanske inte riktigt kan se det framför sig när de bara hör när vi beskriver det. Själv tror jag det, för jag tror det här är ju glasklart. Man ser ju exakt hur det ska vara. Men det var det tydligen inte, för jag fick jättemycket kommentarer att tack snälla för att du visar. Jag förstod inte riktigt när jag lyssnade på avsnittet och så. Och så är det säkert många gånger med saker som vi berättar, Lovisa.
Ja, det mesta är nog lite otydligt.
Lite
luddigt. Jag tyckte det var bra content, Jessica.
Ja, men vad bra, för jag tänkte jag ska göra det där oftare. Du vet, jag tänker alltid att det måste vara så himla snyggt och bra klippt och sådär. Nu bara lät jag Sam och Dylan hjälpa till att filma lite grann, och så spelade jag bara in några filmer rakt upp och ner och la ut dem. Och det gick ju jättebra, för det verkar ju folk också gilla.
Ja, jag älskar att du har ett helt kamerateam.
Eller hur? Ett helt kamerateam. Och sen ville även Sam ha lite yogaskola. Så jag kommer att lägga upp det också här någon dag. Det var väldigt kul när han skulle berätta om alla sina bra övningar. Som är bra när man har lite ont i ryggen. Och jag bara, men Sam, du är ju 6 år. Brukar du ha ont i ryggen? Ibland har jag det. Man bara, okej.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Vi har denna vår ett betalt samarbete med Vårruset. Och Jessica, är inte Vårruset det perfekta sättet att starta löpsäsongen 2024 på?
Det tycker jag verkligen att det är. Vårruset är ju den ultimata vårfesten, Sveriges största motionsturné för tjejer. Här finns det något för alla. Oavsett om man är en ensamvarg som vill utmana sig själv eller om man vill dela sin energi i ett lag med 5 stycken kompisar eller kollegor, så väntar 2,5 eller 5 härliga kilometer.
Och Vårruset går på en massa olika orter runt om i Sverige mellan den 13 maj och 13 juni från Malmö till Luleå. Och i år så kör dessutom det nya Vårruset-initiativet tillsammans med Tjejzonen som är Sveriges största stödorganisation för tjejer. Och de vill ändra på att nästan var fjärde tjej mellan 16 och 29 år lider av psykisk ohälsa.
Ja, och du och jag, Lovisa, vi vet ju att rörelse och mående hänger tätt ihop. Och därför så är vi glada att i samband med årets Vårruset-turné så kommer 500 000 kronor att doneras till Tjejzonens verksamhet. Och det gör ju förstås att fler tjejer kan få stöd.
Grymt. Spring för alla tjejer helt enkelt. Jag själv, jag kommer att springa med alla mina systrar. Det ska bli så kul. Kanske är det ett tips till någon annan som också kanske har en syster eller två eller flera som man vill springa med.
Mm, och jag kommer också springa tillsammans med Fanny från min andra podd Not Funny Anymore. Så häng på ni också. Med koden VR2024 så får våra lyssnare 20% rabatt på anmälan. Och det gäller både för lag och individuell anmälan. Och kom ihåg att din anmälan är viktig, inte bara för dig själv, för den gör som sagt också skillnad. Tillsammans skapar vi förändring.
Exakt, så spring in våren tillsammans med Vårruset.
Vi säger stort tack till Vårruset.
Vi är denna vecka sponsrade av våra vänner på Craft.
Ja, det är vi. Och vi har ju flera gånger testat både skor och kläder från Craft de senaste åren.
Och våra lyssnare vet ju såklart numera att Craft gör grymma löparskor.
Det gör de verkligen. Och nu i april så har vi haft förmånen att få testa deras löparsko Nordlight Ultra. Först och främst, Lovisa, hur snygg är inte denna sko?
Vi snackar godis. Det här är ögongodis. Alltså, skulle nog säga att de till och med funkar på röda mattan. Jag har föreläst i mina idag. Craft är grymma på design och färg. Men nu, det är ju ändå så att det handlar ju mer egentligen om funktion än snygghet. Men vi måste ju ändå liksom trycka på snyggheten.
Ja, alltså det är ju faktiskt inte oviktigt. Du vet, jag är ju väldigt mycket för att det måste vara snyggt när man tränar. Så är det. Men jag har testat skon och jag skulle säga att det här är en okomplicerad sko tycker jag. Det är en premiumsko för alla oss som gillar att springa. Och jag tycker den funkar bra på asfalt, den funkar bra på grus och på skogsstigar. Det är härlig, bra fjädring i skon.
Snabb, lätt löpning, grym stötdämpning. Det är nog liksom min sammanfattning vad den här skon handlar om. Jag upplever den som väldigt stabil trots att den är jättelätt. Alltså det känns som att den inte väger någonting. Vad skulle du säga att du gillar mest med skon?
Ja, men jag gillar nog ändå att det är så bra stötdämpning, för jag springer ju mycket på asfalt och jag har ju problem med mina fötter och ben och så jag behöver verkligen den där stötdämpningen. Och den var också väldigt skön från dag ett. Jag fick inga skavsår eller någonting och det gillar man ju.
Ja, man vill ju kunna ta på sig skon och bara köra.
Exakt.
Jag gillar också den här responsen från sulan. Jag gillar ovandelen. Det är som ett tunt mesh-material. Det är väldigt mjukt och det är smidigt. Och det som jag uppskattar att det också är ventilerande. Tunn plös, så det är ingenting som håller på och trycker ihop sig.
Exakt, och så kan vi säga igen att de är också grymt snygga. Som en liten, liten karamell, och det är viktigt. Ett tips från oss är att ni kanske går upp en halv storlek eller en storlek från era vanliga löparskor, för att de är lite mindre i storlekarna. Jag har till exempel 40 och jag har normalt sett 39.
Och jag har gått upp pyttelite grann. Och med koden Lovisa25 eller Jessica25 så får du nu hela 25% på hela sortimentet på craftsportswear.com.
Och det är ingen dålig rabatt, och passa nu på att matcha några snygga kläder med de här snygga skorna. Koden gäller på ordinarie priser inom EU och gäller fram till den 5 maj.
Vi säger stort tack till Craft. Nu ska i alla fall jag ut och springa.
Härligt, nu kör vi. Tack Craft. Hörru du, vart är vi idag? Vad händer nu? Det är snart jul. Är du stressad?
Alltså jag jobbar med mina listor. Jag har en hel del jobb som jag skulle vilja bli klar med. Även om jag kan jobba när som helst och jobba lite när som helst och hur som helst digitalt, så är det ju ganska skönt att sätta sig i bilen, packat in skidor, julklappar, barn förhoppningsvis. Idag är sista dagen med våran lilla hundvalp. Ikväll ska den skickas vidare. Lite oklart just nu var lilla Tilly ska hamna någonstans, men vi har kommit fram till i den här familjen att vi inte kan ha två fullstora jacklabradorer i våran bil. Det är så knepigt att ha en hund. Att ha två hundar, det kommer inte gå. Men jag kan säga så här, det fälls lite tårar, framförallt från den längsta och den äldsta i familjen, min make. Han tycker att det är väldigt jobbigt. Men så en hund ska in i bilen, två barn, och sen är det längdutrustning, och då är det skateskidor till Hans. Jag har ett par klassiska skidor och ett par skateskidor. Och de skateskidorna delar jag med Baxter. Och Sixten har ett par klassiska, ett par skate. Och sen är det längdpjäxor. Sen hyr vi alpint till Baxter som ska vi allra helst åker ut för. Och jag kommer inte ta med mig min alpina utrustning. Om jag får feeling, då hyr jag där uppe. Och sen är det julklappar i år. Dock, jag tror att det är första gången någonsin som det blir de små julklapparna. Alltså det blir inte de här stora lådorna som måste, dels så här, hur kan jag kamouflera packningen så att det inte märks att det är stora julklappar. Men nu är det de små julklapparnas år, tonåringar, då är det ju liksom det är ganska smått, och det är en hel del kuvert säkert också. Och lite julmat. Vi har bokat en liten stuga, en liten fritidsstuga i skogen. Jag tror inte att vi kommer gå ut och hugga oss en gran som vi brukar göra när vi hyr våra kompisars stuga. Då får vi verkligen gå ut på tomten och hugga oss en gran. Det tycker jag är coolt. Ja. Men nu tror jag att det inte är så poppis om vi bokar en liten stuga och så går vi ut och hugger random gran. Jag tror att det kommer uppfattas som lite märkligt. Kanske finns det lite julpynt i stugan. Jag tror att barnen kommer plocka med sig typ sina favoritkulor, så får vi väl hänga det i någon, på något dörrhandtag. Men alltså, jag har planer för två träningspass om dagen. Längdåkning, båda. Och sen så ska jag också köra stugyogan, stugstretchen. Det är liksom typ det enda jag har planerat. Så mina stressnivåer, ganska så låga. Men jag är inte grinchen i år som jag har varit. Hur ligger du till, Jessica?
Jag ligger dåligt till som varje jul. Enda julen som jag låg bra till, det var under coronan. När man inte kunde göra något annat och vara hemma hela tiden. Då klickade jag hem alla julklappar i början av december och beställde hem granen till första advent, och allt var liksom superfärdigt när det var jul. Det var så härligt, ingen stress. Men i år så är jag ju helt borta. Jag har ju inte köpt en enda julklapp än. Jag har panik. Vi har stor jul i år, och stor jul för oss betyder att Patriks föräldrar kommer hit, och det är ju inte liksom huset fullt, fast ändå är det det. För vi är ju nu, Jack är ju vuxen nu, så det betyder att vi kommer att vara fem vuxna och två barn. Och det är ändå mycket folk. Alltså, det är det. Och det som jag tycker nästan är jobbigast, det är ju alla måltider. Det är det jag tycker är jobbigast också när jag är ensam med barnen. Att det ska hela tiden ätas och förberedas måltider. Det är liksom frukost, lunch, middag, och det ska handlas och det ska planeras och det ska plockas fram och det ska lagas. Alltså jag tycker att dagar handlar bara om måltider på alla sätt, och det gillar inte jag så mycket. Plus att med fem vuxna och två barn, varav ett ganska stort barn, så går det åt ganska mycket mat. Alltså bara frukostmaten för oss i fem dagar, den ryms knappt i kylskåpet. Så jag har lite sådär stress i själen och i bröstet och i huvudet och i magen. Men det blir ju alltid bara som det blir, och jag brukar alltid hinna med alla julklapparna, så att Ja.
Vissa tycker ju att det där är grejen med jul. Att det är det häftiga, fina, det de längtar till med jul. Det är att
stressen. Ha
den stora familjen. Alla samlas kring måltider hela tiden. Och det är fantastiskt att få planera alla matinköp. Och stuva in i kylen och göra så här vad man ska bjuda på. Man har bläddrat recept på allt om mat för att hitta någon sån här riktig liten twist på gamla klassiska jul, traditionella maträtter. Alltså det är deras grej med jul, Jessica.
Åh gud, jag tycker att det är fruktansvärt. Det är det värsta jag vet, även på vardagar. Alla dessa jävla måltider. För att det är ju inte bara att äta. Om det bara vore saken så är det ju ingenting. Men det är det här med planeringen, inhandlingen, tillagningen, bortstädningen. Alltså nej, fy, usch. Mat och till alltså allting som har med planering och sånt och själva ätandet att göra. Mat tar ju upp kanske en tredjedel av vårt dygn. Och på julen blir det extra markant, för då är det liksom inte den lilla maträtten som ska fram varje gång, utan det är ett jävla julbord och snyggt ska det se ut också.
Vem är koordinator för det här, Jessica?
Ja, det är absolut Patrik att du ens frågar. Han satt ju hemma igår och klickade hem allting så att vi får hem maten. För han orkar ju inte heller åka själv och handla allt det här. Och liksom konka iväg på 79 påsar och så. Och han vet ju att jag klarar inte av det. Alltså det går inte för mig. Det är ett projekt som är oöverkomligt för mig. Så att han sköter ju allt detta, men det förväntas ju liksom att jag hjälper till när vi också har gäster hemma och sådär.
Du bidrar, inte bara är värdinna som minglar.
Nej, men exakt. Utan det förväntas ju att jag hjälper till att plocka fram, att jag hjälper till att hacka grönsaker eller vad det nu är, att plocka undan, att städa i köket och så vidare. Och jag hatar det, rent ut sagt.
Så jag säger upp dig.
Ja, vet du vad? Jag tyckte det var skitmysigt när jag tog med barnen 2015 till New York. Åkte dit med min syrras familj. Och det var ju liksom roddigt på andra sätt. Men det var så otroligt skönt att bara bo på hotell. Alla måltider bara fixade. Man behöver inte göra någonting. Behöver inte ha 7000 julklappar, för resan var liksom julklappen. Utan vi körde den här nästan ensam hemma style. Vi gick till en stor leksaksaffär. Barnen fick välja en present var. Det var superbra. Så himla skönt och avkopplande.
Vi gjorde ju julen 2010. Då är jag alltså bakta. Han är född i slutet på oktober. Så han var ju bara ett litet knyte. Ett litet spädbarn. Då åkte vi till New York med första flyget på julaftons morgon.
Oj!
Och landar på eftermiddagen på julafton. Och gick till Macy's, som jag skojar inte, de hade öppet till midnatt.
Oj!
Och då hade vi gjort en house swap. Så vi hade bytt lägenhet med ett par som bodde mitt på Manhattan. Mm. Så de firade jul i vår lägenhet. Men klassiska New York-bor, de var så här: vilken restaurang rekommenderar ni för julmiddag? Och vi bara, oh, julmiddag på restaurang på julafton. Alltså, det är ju inte en självklart. Jag tror nu, så här 10, 11, 12 år senare, nu är det lite mer vanligt att man kan äta på restaurang på julafton. Men det har ju liksom blivit kanske mer av en grej senaste åren än vad det var då. Men då hjälpte Hans dem att boka på Villa Källhagen, tror jag, ute på Djurgården. Men då gick vi till Macy's och sen köpte vi typ på riktigt så här klassisk, okej, vi låtsas så här, New York-människor. Vad gör de på julafton? För då har ju de dels väldigt många en helt vanlig arbetsdag.
Mm.
Och sen så köper de julklapparna på kvällen. Men och så körde vi det här deli-stylen, för att när vi kom till lägenheten, alltså spisen aldrig använd. Alltså det var ingen ny lägenhet, men det var så här, ingenting var typ använd.
Oj.
Så vi plockade på delin och sen så käkade vi lite kalkon med någon sån här, är det tranbärssylt eller något sånt där, lite märkligt. Och sen juldagen, då körde vi typ New York style. Men det var väldigt trevligt att vara på Arlanda på julaftonsmorgon, och vi kände oss lite så här, nu gör vi någonting olagligt.
Ja, men det där är ju ändå härligt, att bryta reglerna lite grann kring hur det faktiskt ska vara.
Jag hade gärna velat fira jul i Thailand. Vi hade planer på det. Det blev inte så. Det var någon som inte ville lämna bort våran hund igen. Efter att hon hade varit iväg och fött valpar. Så det blir fel. Men jag hade gärna dragit till värme utomlands. Men nu får jag mina längdskidor istället. Ja, det är lite grann så att jag måste hitta något annat som fyller samma tomrum i själen.
Ja, men vet du en rolig grej? Vi har... Sam har precis blivit stor nog att kolla på Ensam hemma. Jag älskar ju Ensam hemma 1 och 2 med Macaulay Culkin, för han är världens gulligaste. Alltså han är så gullig så att man dör, man vill äta upp honom. Och jag har längtat efter att han ska bli stor nog och orka kolla på det. Så att nu läser jag undertexterna för honom. Och så har vi tittat på filmerna och han älskar det också. Oh. Och så sa jag till honom efteråt, vet du vad Sam, någon dag så ska vi åka och fira jul i New York, precis som Kevin gjorde. Vi ska bo på Plaza. Och vad händer? Reaktionen. Sam börjar storgråta.
Jag vill vara hemma på jul! Jag vill inte åka till New York!
Du vet, det blev ett drama. Jag försökte liksom ge honom en drömbild och bara så här, någon dag ska vi göra det där. Och det blev katastrof. Nej, för honom så är det hemma som gäller på julafton.
Ja, och då får du väl acceptera det, va? Men bearbeta lite grann.
Ja. Jag vill gärna uppleva det igen. Jag tyckte att det var fantastiskt faktiskt.
Mm. Men storfamiljen hemma, förhoppningsvis blir du frisk tills dess.
Ja, jag hoppas ju på att kunna träna lite.
Ja, julträning 2023.
Ja, exakt. Jag gillar ju att träna på julen. Vi har ju poddat några jular nu och jag tror jag brukar säga samma sak. För mig är det ju lite tradition att på julafton röra på mig på något sätt. För att jag får lite klaustrofobi när man bara sitter på rumpan, tittar på tv, spelar spel, äter mat, dricker alkohol. Nej, usch. Och många människor i ett litet hus. Det är jobbigt för mig. Så jag brukar ju försöka börja dagen med att komma ut. Antingen de åren som jag kan springa så försöker jag springa en liten runda. Och annars försöker jag ta en promenad och jag vill helst göra det själv. För att jag behöver få lite egen tid. Och sen försöker jag liksom se till att hålla igång lite under julen. Gå till gymmet tycker jag är toppen faktiskt. Så jag försöker komma iväg till gymmet de dagar som det är öppet. Men jag tycker julen liksom, för mig är inte det en tid att bara slappna av, ta det lugnt, göra absolut ingenting. Utan jag ser det som ett tillfälle att lägga i en liten extra träningsväxel.
Jag är ju också där.
Ja,
jag var tvungen att gå tillbaka lite grann. Jag kom på nu, det måste ju varit så att julafton var på en fredag förra året.
Ja, har det varit skottår eller? Det kanske det var.
Nej, nu ska jag inte ge mig in i det där resonemanget. Men jag funderade på hur det var när barnen var jättesmå. Och då minns jag det som att när barnen var sådär barnvagnsålder, då tror jag att vi gjorde julaftonslöpning med löparvagn.
Oj!
Ja,
vilken och då grej!
Var, ja, då var det Stockholm och det var inte någon snö, liksom snökaos. Men då minns jag som att vi var ute och sprang på julafton och det var jättetrevligt. Dels så här att barnen fick komma ut och få frisk luft. När de är sådär i den där åldern 2, 3, 4, då kan det ju bli lite hetsigt det här med julklappar, och jag minns det som att de började prata om vilka paket, och de låg säkert under granen och man fick liksom hålla borta fingrarna att de inte skulle vara där och pilla på allting och sådär. Men då kommer jag ihåg att det blev som att vi köpte oss en timme av lite lugn genom att vara ute och springa typ. Det blir jullunch och sen blir det Kalle Anka och sen blir det paketöppning. Och sen så vet jag på riktigt att vi har varit på Sats på julafton. Och håll i det nu, Minisats var öppet. Så barnen var på Minisats en timme på julafton för att mamma ska träna och pappan har inget val. Han måste ju följa med när mamman styr upp saker. Sen minns jag också att vi har gjort en lång promenad någon gång. Och det kan ju varit så att någon av oss var krasslig. Problemet med lång promenad jämfört med löpningen, om man ska göra det som för mig, det blir lite för socialt. När man springer, då behöver man inte prata med varandra.
Nej, exakt.
Även om man är ett par som är ute och springer på julafton så kan man vara tyst. Men det är lite mer awkward att ta promenaden med någon och vara tyst.
Ja, nej, det går ju inte.
Den där timmen av att vara tyst på julafton, den är inte så tokig alltså.
Nej, men det är ju det jag menar. Man behöver ju få ett litet andningshål. Och då är det ju jättebra att ha träningen som en ursäkt. Jag tyckte det var kanon när jag gjorde runstreak, kommer jag ihåg. För då var det ju varje dag kunde man bara säga så här, men jag måste gå ut och springa. Jag måste göra min löpning. Det var ju skitbra. Ingen kunde säga emot. Man hade egen tid varje dag. Även
och
på julafton.
Och det långsammaste 1,6 kilometer någonsin.
Ja. Ibland så kunde man ju typ säga så här, men jag sprang lite längre idag. Men jag gjorde 7 kilometer idag. Så man inte alls gjort det. Men man har kanske promenerat och bara gått runt och tänkt så här, vad skönt att få vara i sin ensamhet. Lite så.
Jag tror att i en traditionell familj, då är det lite sådär tabu att den ena vuxen skjuter ut sig en timme på julafton.
Mm.
Och det vill väl kanske du och jag då slå ett slag för. Att man med gott samvete kan ta sig en egen timme utan att känna sig dömd.
Absolut, men apropå det så kläcker då min kära sambo här om dagen. Hans föräldrar kommer alltså hit den 23 dag. Det är dagen innan julafton, det kommer vara mycket att göra. Då kläcker han till mig så här. Förresten, jag ska spela paddel 3 timmar den 23. Jag bara, vad sa du? Vi har lite paddelturnering den 23. Jag bara, skämtar du med mig eller? Alltså, vilka är det du ska spela med? Är det ungkarlar? Varför skulle det vara ungkarlar? Det är vanliga människor med familjer. Men skämtar du att folk kan vara borta 3 timmar? Alltså det blir ju längre då om de ska spela i 3 timmar, så det är ju en halv dag. Dagen före julafton. Det är ju jättemycket att fixa. Vadå? Och vem är det förresten som ska ha hoppkurs på nyårsafton?
Jag tänkte precis.
Då fick ju jag bara hålla tyst.
För jag tänkte så här, att hade du blivit inbjuden till en julhoppartävling den 23 som pågår i 3 timmar, då hade du tackat ja utan att ens... Du kanske till och med hade sagt på morgonen, jo, jag vet att det är mycket att göra idag, men jag och Dylan ska på hopptävling nu i några timmar.
Japp. Så att jag kände bara okej, okay, jag får bara hålla käften alltså. Gå inte ens dit. Men jag håller med. Det är klart att man inte ska ha dåligt samvete för att man drar iväg lite. Även om jag tyckte 3 timmar paddel var liksom... det var på gränsen. Men jag får nog bara svälja det helt enkelt.
Jag pratade med en PT-klient om hur vi skulle lägga upp hennes jullovsträning. Hon skulle vara uppe i fjällen. Och hon har tonårsbarn. Och de var inne på det här med att de ville gymma på julafton. Vilket hon var så här: yes! Alltså jag har verkligen fått tonårsbarn som vill gymma. Och
gud,
dessutom på julafton. Ja, hon var jättenöjd med det. Och jag sa så, åh gud vad trevligt för er. Och kan ni åka till gymmet tillsammans. Så kan ni träna lite grann där. Och sen äta julmat och öppna paket och sådär. Hon bara, fast det var ju det där med min egen tid va? Så då, ja. För då är det så här, ska jag behöva vara social med tonårskillarna i gymmet? Men då kom vi fram till att men de kommer ändå vilja sova typ till 9.
Ja,
och
det vill,
det kommer inte hon göra. Så då skulle hon ut och åka lite längdskidor typ 5 kilometer först. Sen komma hem, vara den tillgängliga föräldern som piffar och myser till det på julaftonsmorgon när barnen hasar upp i sina sängar. Och sen så kunde de göra familjeträningen. Och att hon då, när de var på gymmet, då behövde hon inte känna så här, men nu ska jag träna. Utan nu är det här en aktivitet för oss som familj.
Mm.
Och det var ändå så här, liksom insiktsfullt av henne. Att hon så här kunde, då kunde hon sätta både sina egna behov väldigt långt fram. Men det blev inte på bekostnad av det som hon så många år har liksom kämpat med. Att hennes barn ska vilja röra på sig och ha ett intresse och ett sug och motivation till att gymma. Till och med så att de tycker att det är en kul grej. För det är ofta det som är det här med julaftonsträning. Själva grejen av att man tar på sig understället. Eller man tar på sig löpargrejerna. Eller packar bilen och åker till gymmet. Som ett fenomen att man tränar på julafton. Det kanske är det enda passet man gör på hela året. Men det var på julafton.
Ja, men varför inte? Varför inte? Jag tycker absolut, träna på julafton, det är toppen.
Och juldagen som... det är nyårsdagen som du ligger på soffan. Är det då du kollar på Ivanhoe?
Nyårsdagen, det är ju den dagen då jag inte gör många knop. Och jag vet att många vill liksom börja året med... Nu drar vi igång det här året, men jag börjar ju alltid året den andra. Den första, den räknas inte. Den är liksom... det är limboland mellan det gamla året och det nya. Då ligger jag i soffan, jag äter gärna pizza. Och gärna någon god pizza med typ bearnaisesås på, mums. Riktigt fet ska den vara. Och rejäl. Och man ska bli riktigt mätt. Och så ska man ligga och kolla Ivanhoe. Sova lite. Man har ju sett den 1000 gånger, så man kan ju typ varenda replik. Så man slumrar lite till Ivanhoe. Och så, och man gör absolut ingenting. Det är toppen tycker jag.
Men vad är motsvarigheten till juldagen då?
Nej, men juldagen, då är man ju... Det är ju liksom träningsläger. Mm. Mellandagarna tycker jag, då kör man hårt alltså.
Du hade ju någon steg, vad var det du hade? Mellan julafton och nyårsafton.
Det hade vi förra året, det var skitkul. Jag kommer inte ihåg hur många steg det var. 100 000 tror jag.
Ja, det var så det var?
Mm. Jag tror att det var det, mellan julafton och nyårsafton. Och varför inte? Alltså den tycker jag vi kan damma av till det här året också. Det är ju skitbra att känna sig. Jag ska i alla fall göra 100 000 steg nu på de här, vad blir det, 7 dagarna. Det är kanon.
Då kan motsvarigheten för mig då, för att jag märkt att min klocka är inte jättesugen på att räkna steg. Alltså den blir lite förvirrad när man åker längdskidor och jag går inte plus åker längdskidor. Alltså jag måste ändå på något sätt sätta några gränser. Men 100 000 steg, det är ungefär 12 000 om dagen, det är ungefär 1,5 timme. Som man måste vara in action. Ja, men låt säga då att jag ska åka 10 mil längdskidor mellan jul och nyårsafton. Kan det få vara motsvarigheten för oss som hänger i längdspåret?
Ja, det tycker jag låter jättebra. Det är väl en bra kompromiss. Sen kommer jag få några extra steg när jag går på min hoppkurs. Och det är ju egentligen inte steg, men klockan tycker att det är steg. Så vi får se om det är fusk eller inte.
Det är som min kompis. Hon stickar och virkar. Och så sitter hon så här och jobbar. Och sen så typ efter en stund och bara... Du har uppnått ditt träningsmål. Så hon bara, va? Då tyckte den liksom att ja, men du håller ändå på med handleden. Så den, hon cashar in alla sina träningsminuter när hon sitter i flitens lampa.
Ja, men det, man får räkna det man kan räkna helt enkelt.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Vi är denna vecka sponsrade av våra gamla vänner på Lifesum, som ju är en app som lär användarna att äta rätt och smart. Den gör det helt enkelt lättare för användarna att nå sina olika mål.
Ja, det är ju en app som har funnits med ett bra tag. De har ju faktiskt haft 60 miljoner användare sedan starten. Och det är en app som har hjälpt många att skapa hälsosammare vanor. Inte minst när det gäller information om vad olika maträtter och råvaror har för näringsinnehåll. Så att man alltid ser att man får i sig rätt mängd näring, energi, lika delar protein, kolhydrater, fett och så vidare.
Ja, och... Sommaren närmar sig och då vet jag att det är många som börjar tänka till lite extra på sin kost och träning. Och här kan Lifesum verkligen hjälpa till som ett stöd.
Ja, precis. Jag har använt det till och från i olika perioder av livet. Och det är ju inte bara för dem som vill gå ner i vikt, utan man kan också använda appen om man vill gå upp i vikt. Till exempel man vill bygga lite mer muskler, man kanske tränar lite extra inför sommarens springlopp, eller så vill man bara äta lite bättre och få mer koll på att man får i sig den näringen man ska.
Ja, och många av våra lyssnare gillar ju att träna mycket, och för dem så är Lifesum ett jättebra stöd för att se till att man äter rätt utifrån den träningsvolym som man ligger på. Och därför så vill jag gärna säga att Lifesum är lite av en utbildningsapp, kan man säga. Mm. Att man kan se det som ett stöd för att skapa en liksom långsiktigt hållbar hälsa och livsstil.
Ja, men precis. Och bara en sån enkel grej som att den påminner en om att man ska dricka tillräckligt mycket vatten om dagen. Man måste liksom kryssa i varje glas vatten man dricker så att man ser att man får i sig tillräckligt med vätska. Det gillar jag verkligen. Lifesum är gratis att ladda ner på App Store eller Google Play. Men om man vill ha full access till alla otaliga möjligheter och funktioner som finns i appen, då behöver man Lifesum Premium. Då kan man till exempel få personliga måltidsplaner, en stor receptbank och så vidare.
Och vi tycker att ni lyssnare ska testa Lifesum. Just nu så har vi ett riktigt bra erbjudande. Träningspoddens lyssnare får 55% rabatt på Lifesum Premium. Och mer info om det här hittar du om du klickar på länken i veckans avsnittsbeskrivning.
En riktigt bra rabatt. Vi säger stort tack till Lifesum.
Tack!
Men du, jag tänkte på en annan sak som har med den här ledigheten att göra. Många är ju lite lediga här under jul. Och då kanske man passar på att sova lite extra. För jag tänkte prata om det här redan förra veckan. Men vi hann inte, för vi hade så mycket annat att prata om. Så jag tänkte vi kunde prata lite granna sömn. För frågan, den eviga frågan är ju så här, kan man sova i kapp? Svar nej, det kan man inte. Kan vi avhandla där direkt. Men däremot kan det vara väldigt skönt att känna att man får sova lite extra.
Jo, ja. men den mentala känslan av att man sover i kapp.
Ja, okej. Den räknas också faktiskt. Att det känns som att man sover i kapp. Man känner sig piggare.
Lappar och lagar.
Ja, faktiskt. Men det är ju så att både du och jag gillar ju att ta tupplurar på dagen. Jag tycker det är väldigt skönt så på dagen. Jag gör faktiskt inte det så mycket nu, men det tror jag mest beror på att jag tar min ADHD-medicin. Och då blir man ju inte direkt trött på dagen så där. Jag kan bli trött på kvällen när den börjar gå ur, kanske vid 8-tiden, men då är det inte så himla bra att ta en tupplur, för då blir ju nattsömnen väldigt, väldigt störd. Men innan den så tog jag nästan alltid en liten tupplur på dagen. Sover du varje dag på dagen?
Nej. Men jag brukar alltid vara uppmärksam på om sömntåget kommer. Så att om jag har mina plugg och jobbar hemma dagar, när jag sitter och jobbar mycket med PT online, och så sitter jag och kollar på så digitala föreläsningar, för jag pluggar ju på distans nu den här hösten. Och sitter jag så här i soffan och jag känner bara att det kommer ett sömntåg, då nappar jag på det. Även om jag inte upplever att jag egentligen har behov av att sova. För jag försöker vara bra på att inte trycka bort kroppens signaler. Så då brukar jag faktiskt lägga undan datorn åt sidan, lägga mig ner i soffan, dra över filten och sen så dra typ. Alltså jag kan vakna efter 10 minuter. Och då tänker jag så här, åh, tack kroppen för att du pratar med mig. Och sen så sätter jag mig igen och knappar på datorn. Sen tappar jag ofta lite grann tråden. Var jag var någonstans när jag fällde mig åt sidan. Men när jag tränar de dagarna och de perioderna där jag vill träna mycket. Om jag vill träna nästan varje dag på en vecka. Och dessutom jobba sjukt mycket. Då planerar jag in. Okej, här är sömnfönstret. Särskilt om jag ska jobba på kvällarna. Och då så här, tar jag av klockan. Lägger bort telefonen. Släcker ner. Och då kan jag liksom checka ut. Och då kan det vara en hel timme. Men inte säker på att det gör mig piggare de timmarna som kommer. Men det är lättare att sen stå ut på kvällen. När jag jobbar kvällspass i gymmet till exempel. Hur gör du?
Men annars är du lite Skalman alltså. Man skrattar ju lite grann åt Skalman när man läser Bamse. Han har ju mat- och sömnklocka. Men när sömnklockan ringer, det är ju, kan man ju då jämföra med att nu kommer sömntåget. Då passar du på. Då är det bara så här, nu kommer sömntåget här, nu ska jag sova.
Ja, och därför att sömntåget kommer i princip alltid bara när jag liksom står på stationen. Alltså det kommer ju aldrig ett sömntåg när jag jobbar i gymmet. Det kommer ju aldrig ett sömntåg i omklädningsrummet efter ett träningspass på Sats. Men när sömntåget kommer och jag sitter ner eller liksom är i liksom ett lugnare mindfulness position, till och med så att ju mer intensivt jag tänker mindfulness, då kan det där sömntåget komma. Och då ser jag framför mig att jag står på stationen, tåget kommer och jag kliver på. Men det hänger ihop med för mig att jag, som säkert väldigt många andra människor, är bra på att trycka bort kroppens signaler. Och då kan det ju vara allt från så här att man är hungrig och man har ingenting att äta just nu. Man är på ett ställe där det inte går att käka. Och så här, nej men då får jag ignorera det. Och samma sak med sömnen. Om jag ska gå upp svintidigt och jag har kommit i säng alldeles för sent på kvällen innan. Och jag typ sovit kanske 5 timmar. Eller haft svårt att somna på kvällen eller någonting. Då vet ju jag att jag är asatrött. Och min hjärna och min kropp säger till mig, Lovisa, att du ska sova mer. Men då får man ju trycka bort de signalerna för att kavla upp ärmarna och jobba eller vad det nu ska vara. Och jag tror inte att det är hållbart att alla dagar i veckan, hela året, trycka bort. Utan att faktiskt där, ibland, när det inte kostar någonting, bara släppa fram de där signalerna och inte vara den här duktiga som faktiskt måste sitta och jobba för att alla andra jobbar nu till exempel. Det är ju sån här grej när klockan är 1:30, 2:00 på eftermiddagen, och då vet jag att folk sitter i sina möten och alla jobbar och alla är jätteduktiga. Och mitt sömntåg kommer. Att då med gott samvete, ja men Lovisa, det kommer inte kosta dig någonting att lägga dig ner nu. Det är liksom, det finns inget pris på det. Då kliver jag på och försöker hålla borta då det här med att ja, men du borde jobba. Vem tror du är som ska lägga dig ner och vila helgerna också, om det är mitt emellan två sådana här aktivitetsblock som det gärna blir när man lever familjeliv. Det är ett förmiddagsblock och det är ett sen eftermiddagsblock. Och då tänker jag så här, ja men många människor kommer få ett sömntåg rullandes nu, men de kommer inte vara uppmärksamma på att det kommer, och de ska säga, nej men jag måste dammsuga, jag måste vika tvätten, jag måste packa väskan. Men ja, så här, okej, fast om du har haft ett förmiddagsblock, du ska ha ett sen eftermiddagsblock, och det handlar mycket om att rodda andras projekt, kliv på tåget med gott samvete.
Nu ska du få höra en rolig anekdot apropå detta. Jag dejtade en gång i tiden för mycket, mycket länge sedan en väldigt, väldigt känd man som jag inte kommer att avslöja namnet på.
Nej, en ledtråd.
Inte du heller. Men en ledtråd kan vara att den här personen var ofta hedersgäst på stora tillställningar, kan man säga. På stora middagar, galor och så vidare. Och jag var ibland med som sällskap. Och på den tiden så fanns ju inte sociala medier, så att det var ju rätt soft liksom. Och ja, det fanns ju papperstidningar i princip. Så var en papperstidning i ett annat land kanske skrev, nådde ofta inte hem till Sverige. Så kan man säga. Men i alla fall, den här personen, han fick ofta sömntåg mitt i såna här galamiddagar. Och då åkte han med. Så han satt väldigt ofta och sov när vi var på de här middagarna. Och jag var ganska ung. Jag tyckte att det var jättejobbigt att hantera de här situationerna. När man ser hur alla andra gäster vid bordet sitter och vrider på sig lite och tycker att det är lite pinsamt och inte vet hur de ska hantera det. Och jag är så här, ska jag släta över? Eller ska jag låtsas som ingenting? Eller ska jag väcka honom? Det gjorde jag några gånger. Det var inte så populärt. Han blev inte glad. Och andra gånger så var jag bara så här, nej men han är så trött, han jobbar så mycket. Och ibland så bara sket jag i det och bara låtsade det som att nej men det här, det var vadå, det, nej. Och sen vaknade han till och så var det inget konstigt med det. Och ingen annan sa ju någonting såklart, för att det var ju oartigt då att liksom ens adressera den grejen. Men
hur hanterar din HSP det här fenomenet?
Nej men det var fruktansvärt, det är det jag försökte säga. För att det var ju inte så att jag inte la märke till hur andra runt bordet tyckte att det var väldigt pinsamt. Alltså det var så obehagligt. Jag känner det nu när jag berättar om det, hur det bara kryper i kroppen för hur obekväm jag blev av det här. Och då hade ju jag också, när jag var yngre, väldigt mycket den här känslan av att jag var ansvarig för stämning. Så att jag var ju väldigt... Alltså på fester och sånt, och middagar, jag kände att jag var liksom ansvarig för att det var bra stämning, att alla hade trevligt och så, för att jag tyckte själv att det var så obehagligt när det var dålig stämning eller någon var på dåligt humör eller snacket inte flöt eller så. Så att jag slog alltid knut på mig själv och lämnade ut för mycket av mig själv ofta för att liksom se till att det alltid var, alla kände sig bekvämande, alla kände sig trygga, alla kunde känna att låt henne ta lite plats här nu, så kan vi andra bara, förstår du, jag gjorde allt för att det skulle vara bra stämning. Så att det här var
det
väldigt
vara
jobbigt
liksom, mellan alla andra människors välmående på den här festen och hur de skulle sen uppleva hur festen har varit.
Exakt, på bekostnad av mig själv ofta. För att det skulle liksom finnas något att prata om, så lämnade jag ut mig själv för mycket och var för privat och så. Och det tror jag ändå har spelat in i att jag är ganska försiktig med att vara privat nu. Och lite mer reserverad liksom i sociala sammanhang, tror jag. För att det var så dränerande för mig. Och då kan du tänka dig hur dåligt jag mådde av att vara där med hedersgästen som satt och sov på middagar. Ja, det var lite jobbigt. Men det kanske inte var så dumt ändå. För att en annan person som gjorde detta, en väldigt känd person, var nämligen uppfinnaren Thomas Alva Edison, om du känner till honom, som uppfann bland annat glödlampan.
Han är ju liksom
en av de stora uppfinnarna i historien, får man ändå säga. Och han tyckte, som många smarta människor verkar tycka, att det slösar med tid att sova. Alltså det är väldigt många så här superkreativa människor som sover väldigt lite. Som nästan kan skryta med, men jag sover bara 3-4 timmar per natt och det räcker. Du vet, det är märkligt.
Jag läste om någon entreprenör, en intervju med en entreprenör som hade blivit han var svensk. Han hade blivit jätteinspirerad av den här amerikanska 5 a.m. Alltså de här grejerna med att de här timmarna mellan 5 och 7, när alla andra människor ligger och sover, det är då de här framgångsrika människorna skapar skillnaden mellan dem och
pöben. Jag har också läst det här. Just
ja,
det.
Och han då hade ju då tryckt det ännu hårdare. Så han gick väl upp 3. För då tyckte han att han fick ännu fler timmar att skapa det här försprånget till de vanliga människorna. Det är ingen prestige i det.
Nej, det är verkligen ingen prestige i det. Men nu gjorde ju den här Edison det. Och han menade att det räckte för honom. Han sov ungefär 4 timmar per natt max. Men det räckte för honom att ta massa tupplurar. Och då var han som Skalman. När sömntåget kom, då hoppade han på det. Och så sov han en liten stund. Men hans trick då för att bara liksom snabbt energipåfylla hjärnan och liksom ställa om den lite grann, det var att han höll en kula i handen. Det här har vi pratat om tidigare, nyckeltricket gubbsova. Så han höll en kula i handen och när kulan föll till golvet, då vaknade han till och då hade han precis bara liksom slumrat till. Dynk. Och det räckte för honom. Och sen kom han tillbaka och så var han mycket mer kreativ. Han fick ofta, beskrev han det som, kreativa idéer och löste problem under de här små korta tupplurarna då. Det kanske funkade för honom, jag vet inte. Men då är ju frågan, vad är då bäst? Är det bäst att sova på det sättet att man har kortare nattsömn och tupplur, eller är det bäst att sova sammanhängande? Då finns en sömnstudie som en forskare i Singapore har gjort på unga människor. De var alltså mellan 15 och 19, för där är det tydligen ganska, där kan man tydligen se ganska snabbt på olika mentala, vad ska man säga, förmågor, hur de påverkas av sömnen. Och då fick då de fick testa att sova 8 timmar på en natt. De fick sova 5 timmar på natten och 1,5 timme på dagen. Eller sova 6,5 timme på natten. Och då visade det sig att det absolut bästa, det är 8 timmars sammanhängande sömn. Och det vet ju de flesta. Att man ska egentligen sova 8 timmar, det är optimalt. Men det var bättre att sova 5 timmar på natten och ta 1,5 timmes tupplur än att sova 6,5 timmar på natten.
Och inte sova på dagen.
Exakt. Och bättre ur vilket perspektiv då? Jo, ur aspekter som humör, arbetsminne och processhastighet. Det vill säga hur snabbt tänkt man är då, antar jag. Hur snabbt du processar olika uppgifter och information och sådär. Och det var ju intressant. Men sen så finns det ju andra studier som visar vad den optimala tuppluren är. Och vad tror du att den är, om du får gissa?
Tupplur. Alltså då är man kryper inte ner under täcke, utan man lägger sig verkligen med kläderna på.
Ja, precis. Och hakar inte upp dig på själva tupplur, utan sova på dagen, kan du väl säga.
Istället. Jag skulle nog säga, för mig personligen, en kvart 20 minuter. Men om jag skulle gissa, då är det kortare än så.
Mm, fel faktiskt. Alltså för mig personligen också en kvart 20 minuter skulle jag säga. Och det, vi är inte helt fel ute där, för att det har definitivt effekt på humöret och att man känner sig piggare när man sover kortare än en halvtimme. Sover du längre än en halvtimme så är det inte bra. Men det visar sig att 30 minuter är den optimala tuppluren.
Oh. Men den är svår att schemalägga.
Exakt vad jag tänkte säga. För hur fasiken ser man till att sova exakt 30 minuter? För du vet ju inte hur fort du somnar. Och du måste ju ställa klockan för att vakna. Det är inte så att kroppen själv kan ställa in sig på att sova exakt 30 minuter.
Eller hur? Men kan det inte vara så, om man tittar på de här studierna när de håller på att grotta ner sig i sömncyklar, så har det ju väl visat sig att det spelar roll när klockan ringer. Om klockan ringer när du är djupsömn så är det mycket jobbigare än när klockan ringer när du är väldigt högt upp i den ytligaste sömnen.
Ja, nej men så kan det ju absolut vara. Och det hänger väl kanske lite grann ihop med att sover man längre än 30 minuter så blir man istället för piggare segare. Och inte nog med det, det rubbar också nattsömnen. För att kroppen är ju ett komplicerat system. Så sover du för länge, då fattar inte kroppen att på kvällen då, när det är dags att gå och lägga sig, så förstår inte kroppen att nu ska jag sova. För att den tycker att den redan har sovit lite grann då. Och då får man störd nattsömn och då hamnar man ju i ett jättedåligt mönster. Men det är inte heller bra ur ett hälsoperspektiv. För om man sover långa tupplurar, alltså längre än 30 minuter, runt en timme sådär, eller mer på en dag eller på dagtid, så är det lättare att bli överviktig.
Mm-hmm.
Så det är ju intressant det här, för i Spanien så har de ju siesta och grejer. De sover ju ganska länge på eftermiddagen. Men det är alltså inte bra. För att sover du för länge på eftermiddagen så har studier visat att man tenderar att ha högre BMI och att man löper också 23% högre risk för övervikt än de som inte tar en tupplur. Alltså en lång tupplur på eftermiddagen.
Jag tror att det är Christian Benedikt. Han skulle väl nog anses nu vara en av Sveriges främsta sömnforskare. Eller så här, sömnexperter. Och han är ju inne på att regelbundenheten är jätteviktig. Alltså att det inte spelar så stor roll. Det är bättre att gå och lägga sig och sova i samma intervall varje dygn än hur många timmar man har sovit. Så det skulle vara sämre att gå och lägga sig klockan 3 och sova 8 timmar på förmiddagen också, plus då de här morgonvargstimmarna, än att alltid gå och lägga sig och somna 22.30. Alltså det skulle vara de här random när man på helgerna håller på och nattsuddar. Det är inte bra, även om man skulle få i sig tillräckligt många timmar. Så han är väldigt inne på det här med sömnhygien och så här regler och strukturer för sömn. Och det här med att människor håller på och förskjuter insomnandet med olika typer av såna här dopaminkickar, så här, håller på och scrollar sociala medier och Aftonbladet och hela tiden utsätter hjärnan, att det är dåligt för sömnhygienen, att man, det här nedvarvningsgrejen, och väldigt mycket för att det ska vara återkommande struktur. Men då tänker jag, då kan ju, om man då gör den här tuppluren, det får också vara då en återkommande struktur. Då kommer ju kroppen till slut så vänja sig vid att kvart i två, nu kommer det. Då har man liksom etablerat det som kanske då är vana det också.
Ja, men så kan det ju säkert vara i och för sig. För det ligger säkert något i det. Jag märkte ju när jag jobbade Nyhetsmorgon att det var ju inte för mig tyvärr. Att gå upp mitt i natten, äta mitt i natten och sen när man kommer hem gå och lägga sig mitt på dagen. Sova några timmar för att då är man ju helt rökt liksom. Och sen blir man ju aldrig pigg igen på dagen. Utan då är man ju seg hela dagen. Och så har man sovit så länge så att man kan ändå inte riktigt somna på kvällen. Alltså det var inte bra för min kropp. Jag mådde inte alls bra. Och min ämnesomsättning funkade inte. Och jag fick ju... Jag hade ju ständig magknip och... Ja, det var inte bra. Och det läste jag faktiskt en annan teori som en amerikansk programledare som jag läste på sociala medier häromdagen. Hon hade fått demens typ jättetidigt. Alltså Alzheimer vid typ 50 år eller någonting sånt. Och hon trodde, hon hade jobbat med morgon-tv i 20 år. Hon trodde att det var det som var problemet. Att hennes sömnmönster hade blivit så rubbat. Att det var därför hon hade fått sjukdomen så pass tidigt. Så jag vet inte vad hon hade för belägg för det. Men jag antar några eftersom hon ändå lyfter den offentligt, teorin.
Jo, men man ser också ett tätt samband mellan... jag ska inte säga, men hjärt- och kärlsjukdom och flera risker för olika typer av cancersjukdom kopplat till människor som jobbar det som kallas för treskift. Mm-hmm. Att man människor som jobbar väldigt mycket oregelbundna arbetstider, att man ibland jobbar dag, ibland jobbar man natt, ibland jobbar man kväll, att man tvingas sova när det är dag, att det blir knasigt med maten och att det i sin tur på lång sikt påverkar både hjärt- och kärlsystemet och vissa typer av cancersorter, utöver då de sociala begränsningarna som många människor med den typ av arbetsliv också upplever, att man helt enkelt aldrig kan träffa människor och man kanske inte heller är sugen på att träffa människor utanför jobbet för att man hela tiden måste hålla på och bädda ordning för att sömnen ska funka mellan sina arbetspass. Man kanske tror och vissa tänker så här att ja, men det var skönt att jobba mycket nätter och för då får jag jättemycket tid på dagarna till att göra kul saker. Och så bara, nej, men jag orkar inte göra kul saker på dagarna när man liksom har ambitionerna. Men jag tänkte på en sak, i nästa veckas avsnitt av Träningspodden, det blir ju vårat liksom vår stora nyårspodd. Och där kommer vi prata ganska mycket om det här med jag tänker liksom med livsstil och hälsa. Och vi har ju många som gärna vill liksom pinpointa sina mål mot träning och träningsprogram och sådär. Men just det där med sömnen och återhämtningen, det är ju en jätteviktig grund för de hälsoförbättringar och liksom muskeluppbyggande och kunna prestera i träningen som är väldigt svår att köpa sig loss från. Och när jag föreläser så brukar jag prata en hel del om sömn. Och innan, för några år sedan, då pratade jag bara om sömn. Men nu har jag liksom blivit mer och mer försöka integrera liksom återhämtning också. För sömn är ju en typ av både fysisk och mental återhämtning. Men jag tänker att den här tuppluren eller powernappen på dagen, när du lägger dig ner och så här blundar, även om du inte sover, så är det en typ av återhämtning och som kroppen kanske i väldigt stor utsträckning behöver, och också hjärnan. Sen är det många som tycker att det snurrar för mycket i hjärnan om de lägger sig ner mitt på dagen under en arbetsdag eller mitt emellan, alltså på lunchen eller när det nu må vara. Men det man ser, den sömnstudien som jag bygger liksom mina teser kring, där var det lite äldre människor, så du sa 15 till 18 var det i den här asiatiska studien.
15 till 19.
Mm. Och då, den studien som jag tittar på, då är de typ från 19 till 25, och då vill de ha människor som pluggar på distans. Så att man kan låta dem vara liksom länge på en mottagning. Så att de kan sitta och plugga, läsa sina kurser och sådär. För att det är ändå, kan ju kännas lite så här meningslöst att så här plockas bort från sitt vanliga liv för att någon forskare ska göra sömnstudier på den. Och sen så utsätter man dem för olika typer av experiment. Så först så gör man massa tester när de checkar in. Och sen kommer det massa olika typer av experiment. Och då kan det vara allt ifrån så här att sova hur mycket du vill. Alltid sova med tänd lampa. Täta uppvaknanden. Att bara få sova på dagen men inte få sova på natten. Och så vidare. Och sen så gör man de här testerna igen. Utifrån då liksom vad du har blivit utsatt för typ av experiment. Och då bland annat så gör man ett så här, immunförsvarstest. Och då är det som en lite så här spray... flaska, typ som nässpray, fast kanske lite mer som snarkspray, som man liksom sprayar in på slemhinnorna i munnen. Och så mäter de hur många virus som fäster av de här, när de sprayar på virus, och hur svåra symptom som man får. Man mäter muskeltillväxten, alltså hur, för de får ju träna också på den här mottagningen. Mm. Hur mycket muskelmassa får de i sina träningsprogram? Hur lång tid måste de vila innan de kan träna igen? De mäter energiförbrukningen, alltså hur mycket energi gör de av med per dygn. De mäter aptiten, sötsuget, mättnadskänsla, men också det som du pratade om med koncentration och fokus. Och då så ser de så att okej, immunförsvaret försämras, muskeltillväxten blir sämre, återhämtningstiden av träning blir längre, energiförbrukningen sjunker, aptiten och sötsuget ökar, mättnadskänslan sjunker och den här förmågan till koncentration och fokus och den problemlösningsförmågan, den blir sämre. Om man inte sover tillräckligt mycket eller har för låg kvalitet på sin sömn. Så det är ju typ bara dåliga grejer som sker om man inte får sova ordentligt. Och det är liksom, då blir det så här, okej, men om jag vill träna hårt. Ja, okej, se till att du sover tillräckligt bra så att du kan träna igen dagen efter. Och att du kan liksom ta i allt vad du, det som du vill liksom ta i. För att annars blir det ju knasigt. Du gör massa träningspass, men återhämtningstiden från varje träningspass är så pass lång så de passen blir typ helt i onödan.
Exakt.
Och, alltså, och jag tänker med energiförbrukningen. Alla människor vill ha en hög energiförbrukning. De vill kunna äta mycket, de vill liksom göra av med mycket energi så att de kan äta allt det här som samhället liksom gärna vill berätta för oss att vi ska äta med reklam och festliga måltider. Och om du inte sover, då får du en lägre energiförbrukning. Och så samtidigt tränar du för att du vill ha en högre energiförbrukning. Och så börjar man byta ut sömn mot träning. Och så har du lägre plus minus noll summespel i slutändan. Alltså, just det där med sömnen och återhämtning, det är väldigt svårt att köpa sig loss från den fram till den dagen vi får ett litet chip där vi bara kan liksom tanka på återhämtning och liknande. Så det finns ju egentligen inga fördelar med att sova för lite eller ha för låg sömnkvalitet. Men det fördelarna med att kanske då ta en powernap, en tupplur, det är om att man då kan tänka så här, fast nu lappar och lagar jag allt det där som faktiskt går sönder av att vara en människa i modernt samhälle med kanske höga krav på sig själv och förväntningar från andra. Alltså jag tycker ju att man ska tupplura med gott samvete.
Ja, alltså jag har alltid slarvat med sömnen och tänkt att det är den oviktigaste komponenten. Och då har jag ju också gått in i väggen två gånger, så det är ju inte... Alltså det är klart att det hänger ihop på något sätt. Men har jag haft dåligt med tid, då är det ju sömnen som har fått stryka på foten. Så är det. Men då märker man ju till exempel, nu när jag är sjuk så märker jag att jag behöver sova mer. Jag sover ju normalt sett inte. Alltså jag vaknar nästan alltid mellan 7 och 8 av mig själv, även om jag har gått och lagt mig sent. Men nu så har jag utan problem när jag har varit sjuk kunnat sova 9 timmar. Jag har kunnat sova till klockan 10 till exempel. Någon dag sov jag ju nästan 11 timmar, för jag sov från 11 på kvällen till 10 på dagen, vaknade någon gång på natten. Sådär. Men, och det kan jag inte göra normalt sett, men det är som att jag förstår plötsligt att kroppen behöver det här, för det är då som den reparerar sig och tar hand om min sjukdom. Den behöver det här för att liksom jobba i kapp, och då måste man låta den få det också. Och det var ju också väldigt markant när jag faktiskt var utbränd.
För då var det ju minsta lilla grej, minsta lilla energiuttag som jag gjorde. Det vill säga om jag gick ut på en promenad eller jag gick och handlade eller jag var tvungen att göra något socialt eller när jag började bli frisk, när jag började gå tillbaka till gymmet. Ja, det krävde ju att jag var tvungen att sova. Och då var det liksom inte, jag går och lägger mig om jag har tid eller jag tar väl en liten tupplur, utan det var verkligen så här, nu måste jag sova. Det var inte antingen eller, utan det var bara jag måste sova. Och det var, kroppen behövde ladda upp igen och då var jag den tvungen att sova helt enkelt. Så att sömnen är ju skitviktig, men alltså jag kan hålla med Edison om att det känns ju som slöseri med tid. Så lite tid som vi har, vad fan ska jag lägga den på att sova för?
Sova kan jag göra i graven.
Ja, men lite så. Fast tyvärr kommer ju graven tidigare om man inte sover ordentligt.
Ja. Vet du vad jag gör om jag är din dejt, jag är hedersgäst på den här stora galan och sömntåget kommer?
Hoppas att du inte somnar, Lovisa.
Jag skulle nästan säga att jag har som en social fobi att sova in public. När jag somnar på tåg, alltså jag drömmer såna mardrömmar och jag tycker det är fruktansvärt jobbigt. Och jag skulle aldrig kunna slappna av för att sova på tåg om jag inte om jag sitter på yttersätet. Och jag tycker, alltså man är så skör och utlämnad när man sover in public. Så det, och just att man tappar kontrollen. Jag har svårt att sova på flyg också.
Man dreglar. Alltså
och nacken, man hamnar knasigt med nacken. Man kanske till och med hamnar med tinningen på någon annans axel.
Ja, alltså, nej men gud vad pinsamt det är.
Så du behöver inte vara orolig för just att jag skulle somna där och då. Men jag har tre strategier.
Ja, berätta.
Ja, nummer ett. Vilket är ju då den rimligaste grejen. Det är ju inte alltid lämpligt. Men det är att man helt enkelt skjuter ut sig. Och bara, hörni, jag måste gå hem och sova. Det har varit en jättetrevlig fest. Jag har haft en tuff vecka. Alltså, jag måste hem och sova. Och jag brukar inte linda in det i så här, jag ska upp tidigt imorgon. Eller, utan jag bara, nej, nu är jag för trött. Men då har ju också jag sålt in mig som skalman innan. Så att de flesta människor, kanske inte på den där största galan då som jag får gå på, med dig på, då kanske inte de vet om att jag är en trött bössa. Så då kan ju du som då min dejt säga så här, du vet, mat- och sovklockan ringer, då måste hon kila. Så du kan ta den. Det är det rimligaste.
Ja.
Men nummer två, det är att jag tar ett till glas bubbel. Och då har man ändå liksom, sysselsätter man handen, man håller sig i action, man ser ändå ut att ha trevligt, man kanske skålar med lite människor och så försöker man hålla hjärnan igång så här. Så då kan jag liksom ändå förskjuta det en halvtimme kanske. Och då kommer ändå de andra minnas om att men hon festade ju ändå in i det sista tills hon åkte hem. Nummer tre. Och det här är ju det mest spektakulära. Och jag kan säga, det kommer dra igång den där galamiddagen. Det är att man börjar med olika typer av challenge. Och då kan det till exempel vara så här, kan ni komma ner och nudda rumpan på stolen om ni bara står på ett ben? Eller om det är så här, några kids på den här festen, då drar man bort lite grann till barnbordet och så här, börjar visa, någon så här, ställer sig lite grann i brygga kanske, eller lite handstående kråkan. Kan man ju också dra fram där man sätter händerna på golvet, armbågarna och knäna möts och så försöker man lyfta fötterna lite grann. Så då börjar jag köra sån här, alltså det blir ändå lite så här party. Jag får upp lite så här energi i kroppen. Folk börjar kanske flytta runt sig lite grann i lokalen för att de säger, vad händer här borta? Och hon gör någon challenge. Aha, ser du, jag vet vad jag kan göra, säger någon annan då. Då sätter de in ena handen bakom huvudet, ner mellan, bakom nacken och ner mellan skulderbladen. Och sen andra handen underifrån, från ländryggen upp. Och så kan de kroka i höger hand och vänster hands fingrar. Då börjar de sätta fram sina egna typer av så här, kolla hur rörlig jag är. Och sen så, då har jag också liksom, då har jag också lyckats förskjuta det här sömntåget lite grann. Men skulle jag sitta kvar, stilla och folk bara pratar runt omkring, och då jag bara känner mina ögonlock börjar klippa. Då någon gång så har en kompis sagt till mig: Lovisa, hur mycket har du druckit ikväll egentligen? Och jag bara: ah, nej, alltså inte alls mycket. Men man kan lätt förväxlas mellan att om man är väldigt trött och har druckit för mycket. För det är ungefär samma symptom, att man börjar zooma ut i blicken, man börjar glida lite längre ner på stolen, man börjar andas lite tyngre, och då man vill inte vara den som har druckit för mycket och därför liksom zoomar ut på festen. Så man får hålla sig lite mer lite åt det torrare hållet om man är rädd för att vara tröttbössa, och sen gasar man in i det sista.
Ja, det var ändå bra strategier skulle jag säga. Men för att knyta upp säcken så kan vi väl säga att passa på att sova i jul. För precis som du sa, den mentala aspekten av att man tänker att man har sovit i kapp, den är också ganska viktig faktiskt. Och ja, sömnen kommer att ge dig bättre träningsresultat, den kommer att ge dig bättre ämnesomsättning, den kommer att ge dig bättre hälsa i förlängningen.
Och särskilt om man då, som du och jag, vill använda jullovet mellan dagarna till att lägga i den där extra träningsväxeln. Då kan man lägga i en extra växel på sömnen också. Jag garanterar att man kommer få mer träningsresultat.
Exakt. Så det är viktigt. Glöm ej att sova, kära vänner.
Och stick ut.
Jag sticker ut.
Ut. Träna, rör på sig. Testa ny träningsform. Kolla vad släkten håller på med. Det kanske finns någon som har en favorit yoga kanal som du inte har upptäckt än. Då blir det kanske långkalsong yoga i stugan. Det är bara att göra någonting, något litet varje dag i jul.
Ja, och om man nu inte värnar om sin egen tid som du och jag gör, så dra mer tjocka släkten ut, vet jag. Det finns säkert någon gammal släkting som behöver röra på sig lite extra.
Ja, och då kanske man också får höra en livshistoria eller någonting som man tycker var lite intressant och spännande, som man inte skulle fått höra om man satt kvar i soffan.
Exakt! Underbart! Ska vi knyta ihop julpoddssäcken där kanske? Vi knyter ihop sömsäcken och nu julpoddssäcken stänger vi och blickar framåt mot nästa veckas podd. Då kommer det att bli lite nyårsspecial, får man säga, när vi blickar mot 2024 helt enkelt. Och nu ska vi fira jul och jag hoppas hålla stressen i schack, och du ska åka längdskidor och vi kommer att tänka på er. Jag ska försöka lägga ut lite mer filmer, det var populärt. Jag kommer säkert att göra någon slags träningsövning i jul.
Jag ser fram emot att se en film på när du ligger och tupplurar, Jessica.
Ja, vad kul! Jag kanske ska filma nyckeltricket.
Min man, han har en tradition av att fota mig när jag somnar i bilen. Och väldigt ofta så har de här bilderna hamnat på Instagram. Och folk verkar tycka att det är tillfredsställande att se att även sådana som du och jag, som är väldigt aktiva, som är väldigt på, som gillar när det händer grejer, att vi också är mänskliga och unnar oss en powernap.
Och tror du att jag kommer kunna somna om jag bestämmer att jag ska filma nyckeltricket?
Det är det snyggaste fiset som någonsin har sovit.
Fy Fabian. Hörrni, alla kära lyssnare, tack för att ni lyssnar på Träningspodden. Tack för att ni har hängt med oss ännu ett år, fast året inte riktigt är slut ännu. Vi vill gärna passa på att önska er en riktigt god jul.
Ja, för härligt. Det ska bli roligt att se om vi får några små kommentarer på Instagram över Träningspodden relaterade julklappar.
Ja, vad kul. Vi har inte ens haft julklappstips där året, det har vi inte hunnit med. Men sånt är livet. Ni får köpa era julklappar själva.
God jul!
Puss och kram. Hej då!
Träningspodden produceras av Sandström Group.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.